A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Kåven som är här som vanligt, och idag är det en historisk dag. Tove Andersson är här!
Det är inte varje dag.
Nej!
Herregud.
Första gången.
Verkligen. Varmt, premiären.
Ja, varmt välkommen ska du vara. Det här kommer bli underbart. Idag kommer jag att prata om Stormy Daniels och Trump. Igår så dök hon upp i vittnesbåset helt utan förvarning faktiskt. Jag återkommer lite till varför sen, men det, vi ska gå igenom lite vad hon berättade om och vad som, ja, hur det går för Trump i den här rättegången.
Underbart.
Vad har du tagit med dig för något?
Lite Taylor Swift-biljettkaos tänkte jag gå på.
Ja, det har jag liksom sett flimra förbi i rubrikform.
Ja,
men inte riktigt fattat grejen.
Nej, men det är det som är grejen. Jag tänkte att vi ska ta en liten recap.
Jättebra. Fördömligt. Sen får vi faktiskt två hela gäster idag. Vi ska ringa upp Daniel Andersson, reporter på Kalla Fakta, som har wallraffat.
Det har han sannoliken.
Ja, han har gjort det på Riks, och nu kommer Kalla Fakta då med en granskning om det. Vi ska ringa upp honom och prata mer om det. Och sen kommer också Caroline Widenheim och pratar om Drömmarnas kaj.
Otroligt spännande.
Ja, det är ju en relativt långdragen konflikt som pågår där, får man säga.
Ja, och är man inte född och uppvuxen i Göteborg så är det också en sån här, vad pratar ni om nu? Och vad är det här för konflikt? Känns ja. Bra att få hit henne.
Exakt, vi ska se till att alla känner sig liksom med på bollen. Sen har vi ju lite andra nyheter av annan karaktär också. Jag ska prata om en väldigt fräsch klubb som till slut har bestämt sig för att tillåta kvinnor då efter nästan 200 år. Bland annat.
Äntligen.
Äntligen. Vi åker direkt, och jag och Tove.
Verkligen.
Vi ligger i London också. Det blir ju skitbra.
Vi sätter oss på ett plan.
Ja.
Jag ska prata lite om att Finland spår en kall sommar.
Den här rubriken har jag också sett, men jag vill egentligen inte veta mer.
Nej, man känner ju det.
Mm. Det kommer bli toppen. Kanske lite om ICA-Stina och eventuellt en liten uppmaning på TikTok också. Vi får se vad vi hinner med. Det är mycket som ska in idag.
Exakt.
Ja. Men där har ni i alla fall en liten del av vad som kommer. Men du Tove, innan vi kör igång, vad är din känsla? Hur mår du? Och kan du inte berätta vad du gör här på GP annars på dagarna? När du inte är här?
Till vardags, ja. När jag inte är här och myser med dig. Alltså, min faktiska tjänst är ju som utlands- och klimatredaktör här på GP. Men så blev jag tillfrågad igår och jag tänkte, men det här blir väl alltså supermys.
Ja.
Det är klart jag ställer upp.
Ja, det är toppen. Hur känns det så här långt tycker du?
Alltså, än så länge väldigt lugnt, väldigt härligt. Mår mycket bra. Bra. Hur mår du, Linnea?
Jo, men jag mår bra, tack. Jag pratade ju väldigt mycket igår om hur fint det är nu när man går till jobbet så här tidigt. Att solen liksom redan är uppe.
Det är en otrolig vy man möts av när man vaknar på morgonen. Och det är så här lite rosa himmel.
Jag vet.
Och det, man mår bra nu.
Ja, och jag kan liksom inte låta bli att komma med den tykna rekommendationen till alla och bara gå upp klockan 5. För det är så himla vackert. Jag hade absolut inte gjort det själv om jag inte hade skäl.
Nej, under inga omständigheter. Nej. Hade jag någonsin cyklat till tågstationen så här tidigt. Nej, ifall det inte hade varit så att ni bad mig igår.
Men för den som... man kan ju också stanna uppe till 5. Så kan man göra.
Om man är nattuggla.
Precis.
Ja, absolut.
Mm. Lite tips från mig och Tove. Håll i hatten, nu kör vi. Nu ska vi då till USA och vi ska prata Trump.
Äntligen.
Äntligen. Igår så vittnade Stormy Daniels då i rättegången som pågår mot Trump. Han anklagas ju för att ha använt kampanjpengar för att betala för hennes tystnad då om en påstådd relation som de ska haft. Det här är ju en lång körare, va?
Alltså det, man har suttit i långbänk.
Ja.
Vill jag säga. Mm.
Så är det. Men igår så var det ju då till slut dags för hennes vittnesmål. Och det är ju också ett av flera rättsfall kan vi väl säga som är aktuella med Trump.
Ja,
så det är inte bara det detta att hålla koll på. Nej, rättegången har pågått i 13 dagar och att hon skulle vittna just igår då, det var det ingen som visste. För det finns nämligen ingen offentliggjord dagordning för den här rättegången.
Mm.
Varför då, kan man undra?
Mm, det undrar jag verkligen.
Ja, det är för att domaren inte vill ge Trump möjlighet att reagera på vittnena i förväg.
Och det hade han ju gjort. Det vet man ju när man känner till hans retorik.
Precis.
Han sitter ju, han är ju inte den som sitter tyst.
Nej, exakt, exakt. Det här skriver då Britt-Marie Mattsson, vår egen USA-expert på GP. Jag har skrivit en riktigt god text om detta som jag vill rekommendera. Och Trump har ju också tydligen då redan dömts för trots mot domstolen i 9 fall.
Mm.
Mm. Och han verkar vara uppe i böter nu då på 100 000 kronor än så länge.
Alltså, frågan är ju om det är mycket eller lite för honom i det här läget. Han
Exakt.
Har ju blivit utdömt på ett enormt bötesbelopp i någon tidigare rättegång. Så man vet ju liksom inte hur mycket har han kvar.
Nej, det
hur mycket är 100 lax?
Precis, det kanske är små. Det kanske är små pengar.
Små potatis, alternativt liksom den stora skillnaden.
Det är ju de små utgifterna som också ofta blir stora.
Många bäckar små, Donald.
Det ska man tänka på när man går och köper en liten Cola Zero på eftermiddagarna.
Exakt så. Samma sak.
Samma sak, precis. Men tillbaka till vittnesmålet då. Det här det handlar alltså om en påstådd sexuell relation då mellan Trump och Stormy Daniels, eller Stephanie Clifford som hon egentligen heter.
Mm.
Och Trump anklagas ju då för att ha använt kampanjpengar för att köpa hennes tystnad. Själv säger han att han har inte haft någon kontakt med henne, och det är liksom den linjen som han har hållit från början. Men igår då i vittnesmålet så sa hon bland annat att hon och Trump hade pratat om då att han och Melania hade haft skilda sovrum. Det var en av de sakerna som kom fram som hon sa. Och hon sa också att Trump hade erbjudit henne en roll i The Apprentice.
Vilken roll då?
Ja.
Vad ska hon vara med och göra?
Det framgår inte i detalj.
Nej,
vilka
fattar.
De här uppgifterna var. Och hon ska också ha sagt till Trump ska också ha sagt till henne att hon påminde om hans dotter Ivanka.
Vad fräscht.
Lite, ja precis. Om det nu är så som hon beskriver det, så har de ju liksom haft olika möten.
Mm.
En sexuell relation, jag vet inte om jag nämnde det, men det är ju det handlar om.
Mm.
Ja, så att vi är klara med det.
Nej, jag säger inget, så har jag ingenting sagt, Donald. Men,
under det här vittnesmålet då, så ska Trump ha suttit och skakat på huvudet och viskat med sina advokater.
Mm.
Mm. Han har ju tidigare också blundat en del.
Jaså.
Enligt vad vissa har sagt, sovit.
Ja. Är han lite trött?
Är han lite trött? Man undrar. Han själv ska ju, läste jag också i Britt-Maries text, bara sagt något sånt. I'm resting the blues. Alltså du vet så här, de blå ögonen. Mm. Ja, jag vilar dem bara. Men en annan intressant som, detalj som jag också såg, som jag läste, som Britt-Marie har skrivit, är att i fredags så vittnade Hope Hicks. Ringer det en klocka direkt?
Du får gärna upplysa mig.
Ja. Det gjorde, det ringde inte en klocka hos mig. Så att det
Hope
var en liten
Hicks.
Hope Hicks. Det är en tidigare medarbetare till Trump och tydligen också nära vän då till hans dotter Ivanka.
Ja.
Ja. Hon berättade då att, om att det liksom uppstod nästan panik i valkampanjen det här 2016 när det här bandet då läckte ut och Trump säger "Grab 'em by the pussy".
Den kommer man ju ihåg.
Den kommer man ihåg. Jag har inte tänkt på den på länge.
Nej. Men nu kommer allting kommer tillbaka till den här liksom dolda inspelningen, alla som demonstrationer efteråt när kvinnor gick runt med såna pussy
hats. Just det, just det. Mer kommer du säkert bli påmind om i takt med att presidentvalet kommer närmare här.
Mm.
Det kan vi nog lita på. Men det ska i alla fall ha varit efter att det bandet läckte då, som man liksom inom kampanjen kände att nu måste vi dölja den här påstådda affären med Stormy Daniels.
Mm.
Och enligt Hope Hicks då så ska det ha gått till så att Trumps vän David Pecker, som tidigare var chef för skvallertidningen National Enquirer, att han köpte då den här historien med ensamrätt. Och sen lät han bli och publicera den.
Mm. Det känns ju som en sån klassisk så här, tidningsmoguls taktik.
Men vilket trick, va?
Ja.
För jag kanske liksom kallar mig naiv. Men när jag läste om det här tricket så kände jag, vad smart.
Ja.
Om man nu vill dölja någonting.
Alltså. Ja, alltså, vi har ju inte så stark mogul-aura.
Nej.
Så, inga despoter. Så att vi har ju liksom inte riktigt kanske gått i de tankarna än. Men några år så kanske vi har möjlighet att köpa upp någon ensamrättsstory på det sättet. Ja.
Ja, vi håller ju inte på med sånt här.
Nej.
Nej, det gör vi inte.
Nej.
Och det här är alltså då Hope Hicks vittnesmål, vill jag vara tydlig med att säga. Och hon... men hon säger också då att Stormy Daniels ska ha fått 1,3 miljoner kronor för den här historien. Trump och hans försvar, de säger däremot då att vittnena är inte trovärdiga och menar också då att Trumps signatur saknas på olika dokument som är liksom väsentliga i den här historien.
Mm.
Vittnesmålet pågick i nästan 4 timmar igår och det kommer fortsätta idag.
Hur kan det ta så lång tid, undrar jag?
Ja.
Hur kan man ha så många frågor på det?
Bra fråga, men jag antar att det kanske är liksom olika... Jag vet inte, de ska väl göra det noggrant helt enkelt.
Ja, men det är därför jag inte är jurist.
Nej, precis.
Alltså, så här, för så många frågor har jag inte.
Nej. Du vet att du är journalist då.
Jo, men alltså, då är det också lagom bra långt. Alltså, hela gränsen är kill your darlings, håll dig inom teckengränserna så blir det bra.
Du är ju också redaktör.
Ja, mitt jobb är ju att kapa.
Exakt. Du kanske skulle ha en föreläsning för de här juristerna.
Ge mig några år så kanske jag kommer iväg till New York.
Bra tips om man vill liksom, få ner sin rättegångstid lite grann.
Verkligen, ta in någon som kapar.
Exakt. Ja. Men det fortsätter idag alltså vittnesmålet och som sagt, vi på GP håller koll på detta och vill man läsa mer redan nu så finns det en riktigt matig text ute av vår egen USA-expert Britt-Marie Mattsson. Du, Tove, det har ju också varit första semifinalen, säger jag lite trevande, av Eurovision igår. Visst stämmer det, producent Viktor?
Ja, jag ska bara få till micken här. Ja, det stämmer alldeles utmärkt.
Ja, ja, och det det. Vi har faktiskt kallat fram dig för att du är ju lite av en... hur ska man säga? Säger det du så blir det rätt.
Jag tycker om Eurovision väldigt mycket, så kan man säga.
Det gör du, så att du har mycket kunskap.
Precis, även om jag började 5.30 idag så var jag uppe till 23.20 för att se klar på semifinalen. Så att, ja, men kunskapen finns väl.
Ja, men vi har ju pratat en del om Eurovision hittills, men vi tänkte att vi ska väl fokusera lite nu på själva tävlingen. Det har varit mycket snack om säkerheten innan. Men vad hände då? Hur var första semifinalen?
Jo, men hur ska jag beskriva den? I och med att det har varit så mycket snack om all säkerhetstänk och liksom man är orolig för vad som ska hända, så har det liksom även min pepp har blivit lite lägre. Så att när jag började titta på det så var jag så här, är det lite avmätt stämning i arenan? Och liksom Malin Åkerman och Petra Mede, kommer de till sin rätt? Men det var nog bara i början.
Mm.
Lite nervositet, för sen kom ju framförallt Petra Mede kom ju verkligen igång och var väl den stora stjärnan. Som vanligt, hon är ju någon form av Eurovision-gudinna bland alla slagerfans.
Väldigt ruttad i det här sammanhanget också.
Exakt.
Ja.
Det är ju tredje gången hon håller för Sverige. Mm. Det liksom.
Men gud, det är ju osannolikt många gånger.
Jag vet. På kort tid
hon, också. Hon är typ en ikon i Storbritannien där hon liksom hållit något minnesprogram med Graham Norton när det var typ Eurovision fyllde, jag vet inte om det var 50 eller 60 år var det nog för ett par år sedan och sådär. Så att hon är ju verkligen en ikon ute i Europa. Nästan kanske större än vad hon är hemma hos oss i Sverige.
Mm.
Men om man ska prata om tävlingen då så börjar det är ju väldigt starkt med att Erik Saade var ju med i öppningsnumret och hade då en palestinasjal runt armen,
ja, eller handleden. Ja.
Och det var ju som ett litet protest då, mot att man egentligen inte får uppmärksamma Palestinakonflikten alls där, eller kriget i Gaza.
Nej.
Och det rönte ju väldigt stora rubriker och var verkligen att känslan att där var vi igång.
Mm.
Men sen så skulle jag väl säga att resten av semifinal 1 var ju ganska standard egentligen.
Ja.
Det var liksom bidrag, det var roliga skämt från framförallt Petra Mede. Malin Åkerman blev lite mer av en sidekick nästan i sammanhanget, i och med att Petra är så ruttad. Och så var det ju då vissa bidrag som, ja, favoriterna höll ju liksom.
Ja, vilka var det då som var mest, om man ska liksom slänga sig med några från igår, vilka ska man ha då?
Ja, men en som verkligen har varit favorit det senaste, det är ju, alltså man kan ju se att det är väldigt vanligt att man ett år ser massa bidrag som liknar någonting som var en succé året innan.
Ah.
Mm.
Och succén året innan var ju enligt många inte Loreen, utan det var ju Finlands bidrag Kärje som
just
hade
den här tja.
Ja, alltså toppen. Fortfarande den jag spelar när jag ska spurta i löppassen.
Mm.
För att, ja, fan
bra
vad fin den är.
Har du på dig
en sån god liten topp då också?
Ja,
med såna
bara en grön bolero, ja. Och ingenting under. Så. Nej, men det här går ju hem fortfarande. Så att Kroatiens bidrag Rim Tim Tagadim av Baby Lasagna,
ja.
Den är ju någon helt galen. Den vet jag att Carl pratade om förra veckan.
Just det.
Den, alltså, den har ju delat folk, men den toppar ju oddslistorna.
Mm-hmm.
Och mycket väntat gick ju de vidare då.
Mm.
Och vad ska man säga om det? Alltså det är ju verkligen, det går knappt att beskriva. Men jag kom på mig själv att hytta med mig näven när det var liksom crescendot från tv-soffan liksom.
Det är ändå inte den vanligaste gesten man gör när man diggar med
Nej,
i musik.
Nej, men det var liksom någon sån här, du vet.
Gör de det i koreografin eller fick du bara feeling?
Jag fick bara feeling och visste att här ser ingen mig. Och jag kommer inte prata om det här nyhetsprogrammet, så det är ju inte pinsamt. Nej.
Jag vill bara veta, var det en sån riktig liksom botten Anna-vev eller var det mer en sån?
Det var mer såhär, yeah, yeah.
Ja, okej, jag är med.
Ja.
Tack, även för tittarna ska det vara lite
kanske inte skrek yeah, det hade varit lite
jag
väl.
Jag att du gjorde det.
Sen Finland igen då har ju sin Windows 95 man med No Rules.
Just
där det är typ en nakenchock egentligen.
Mm-hmm.
Det är han har väl liksom, det ser nästan ut som att han...
Han har hudfärg, jag ska säga bärsa. Ja,
pyttesmå kalsonger.
Han har kallingar som matchar hans hudton kan man säga.
Mm.
Så att man tror ju väldigt länge, och de spelar väldigt mycket, anspelar väldigt mycket med att de har saker i vägen för könet under liksom, låtens gång, så man tror hela tiden att
han
kör kalanka liksom. Men det gör han inte, för att det hade ju varit det hade varit ett helt annat typ av program.
Ja, det hade du nog ändå faktiskt.
Och sen då, en som jag har märkt i alla fall på Twitter har blåst upp som en väldigt stor favorit, och den har också gått väldigt bra på topplistorna nu det senaste, det är Irlands bidrag med halvsvenska Bambi Thug som sjunger Doomsday Blue.
Och, Doomsday Blue?
Ja,
ah,
och
okay.
Det är egentligen en stor häxrit egentligen. Mycket skrik, mycket konstiga tänder. Väldigt, ja, man är en annan person när man har sett det här numret före och efter. Det är liksom väldigt skrikigt och mytologiskt kan man väl säga. Men det är
alltså, det hon som är klädd i svart?
Hen är klädd i svart.
Ursäkta
exakt.
Mig.
Nej, men ja. Hur skulle kunna veta det? Men ja. det vet jag att de var noga med igår i alla fall. Och,
ja.
Att det för henne är icke-binär.
All right.
En av två tror jag som är med i årets startfält. Så att, det är ju lite så här unikt ändå.
Snyggt.
Man säger. Ja. Så att det var väl, ja, det är väl de tre bidragen. Och sen så är det lite pampiga Balkanballader. Ukraina gör ju alltid väldigt bra ifrån sig. Hade ett också väldigt smäktrande nummer som också verkligen för tankarna till Ukraina-kriget. Mm. På ett väldigt subtilt sätt. Som väl gått igenom EBUs radar på något sätt. Men det, ja, inte för oväntat att de gick vidare heller. Så att,
Men du, imorgon då är det dags för nästa semifinal.
Ja.
Och då är det väl Israels
bidrag? Och då är det Israel. Så många har beskrivit som att den här första semifinalen är lite lugnet före stormen. Att det är nog... jag tror att fansen i arenan kommer att ha väldigt blandade känslor för Israel. Alltså dels, man vill ju att Eurovision ska vara opolitisk. Mm. Men med tanke på vad som händer nere i Gaza så är det nog... det är fruktansvärt svårt att hålla det opolitiskt i år. Mm. Och jag tror definitivt att det kommer märkas när Israels bidrag är uppe. Att det kommer vara speciella reaktioner.
Mm. Ja. Viktor, tack för den här lilla rapporten. Eventuellt bara slänger jag ju med nu en återkomst med en ny rapport på fredag. Vi får se.
Ja, vem vet.
Vi tar det i stor grupp, eller vi tar det i smågrupp
ja,
efter sändning. Tack för detta.
Ja.
Adam Bergsten har kommit fram. Du har ett nyhetssvep redo, visst är det så?
Ja.
Då kör vi direkt.
Räddningstjänst och polis skickades strax efter midnatt till en brand utanför en lägenhet på Sjöbo i Borås. När räddningstjänsten kom dit hade ägaren redan lyckats släcka branden. Ingen person kom till skada i bränden enligt polisen som nu kommer att utreda vad som orsakade den. Enligt Martin Hallberg, vakthavande befäl vid polisen, är händelsen rubricerad som mordbrand. Han vill inte svara på om någon är gripen i ärendet. Vita huset kräver att Israel åter öppnar gränsövergången Rafah mellan Gaza och Egypten och andra gränsövergångar som stängts. Vita husets presstalesperson Karine Jean-Pierre sa under en presskonferens på tisdagen att det är oacceptabelt att de hålls stängda. Jean-Pierre sa också att Rafah-övergången snabbt måste öppnas för distribution av humanitärt bistånd, det skriver TT. Läkemedelsjätten AstraZeneca drar tillbaka sitt coronavaccin över hela världen, rapporterar The Telegraph. Beslutet ska ha fattats några månader efter att det svensk-brittiska företaget första gången i rättsliga dokument erkänt att vaccinet i sällsynta fall kan ge farliga biverkningar. AstraZeneca stämdes i fjol i Storbritannien efter att en kvinna som fått bolagets vaccin avlidit. Dödsfallet inträffade i mars 2021. Bolaget hävdar att beslutet om tillbakadragandet bygger på rent kommersiella grunder och hänvisar till att dess vaccin ersatts av andra tillverkares uppdaterade versioner anpassade efter nya varianter. AstraZenecas vaccin pausades för de flesta åldersgrupper i Sverige vid samma tid efter misstänkta fall av blodpropp i kombination med låga nivåer av blodplättar hos ett fåtal personer. I juli 2021 beslutade Folkhälsomyndigheten att helt fasa ut användningen av vaccinet, det skriver TT.
Covid-vaccin har man inte tänkt på ett tag.
Verkligen inte.
Höll jag på att säga. Nej, tack för det, Adam.
Tack, tack.
Linnea, är du en Swiftie?
Nej, det kan jag faktiskt inte säga. Jag är heller inte en anti-Swiftie.
Du är mer liksom någon form av mellanläge. Ja. Du vet vem hon är, du har hört några låtar.
Ja, typ. Alltså så här, när hennes första låtar kom.
Ja.
Då var jag absolut en sån Nana Romeo and Juliet. Ja, det var jag. Sen har jag liksom svävat iväg lite. Du då?
För mig är det helt tvärtom.
Ja.
När hon liksom blev stor, så hon är ett år äldre än mig.
Mm.
Så var vi ju liksom tonåringar båda två.
Just det.
Och jag var inte en sån här alltså pop-tjej som lyssnade på liksom, den, liksom mainstream-musiken. Utan jag var mer, alltså jag hade svart puffigt hår med röd lugg.
Oh.
Emo, My Chemical Romance. Ah. För mig var det liksom, och även, alltså, man var ju på intet sätt cool när man var den tjejen i klassen. Men det var ändå att jag på något vis ansåg mig liksom lite tuffare än de som lyssnade på mainstream musik.
Än mig till exempel då.
Ja, men om man lyssnade på Rix FM, jag bara, nej. Jag har hittat liksom min lilla...
Just det. Ja. Jag tar inte bara det som kommer, utan jag söker upp själv.
Verkligen, lite mer den. Alltså får köpa liksom speciella musiktidningar. Mm. Och liksom, ja. Så att jag ansåg mig väl vara för mer gentemot de som lyssnade på Tay Tay back in the days.
Så kan det ju ha varit för många.
Verkligen. Så jag tror att jag är faktiskt inte ensam i att ha haft lite svårt att ta mig an liksom hela liksom Taylor-sfären i världen. Men det fick ju komma lite senare då för mig. Jag började lyssna på Taylor Swift när hon släppte albumet Folklore 2020.
Ja, det är ganska nyligen, ja.
Det är jättenytt för mig. Mm. Så att jag har liksom precis börjat landa i att jag just nu outar mig själv här som någon som lyssnar på Taylor Swift. Det är liksom inte en del av min självbild än. Det är för nytt. Men jag började lyssna på Taylor när hon släppte albumet Folklore. Det var mitt under pandemin. Mm. Jag skulle bila till Norrland. Mm. Det är en jävla lång bilresa, va?
Det är ju skitlångt.
Mm, jag skulle bila upp till Umeå.
Ja.
Det tar ett tag. Mm. Hade lite tid på mig. Så jag lyssnade på Taylors nya album Folklore och kom ut på andra sidan som en Swiftie.
Wow, vilken stark historia.
Ja, alltså, om jag får säga det själv så är jag mycket nöjd med liksom narrativet.
Ja, det tycker jag det ska vara.
Efter en bra roadtrip till Norrland.
Var du ensam på den här roadtrippen?
Jag hade min hund i bilen.
Ja, det är bara bättre.
Han är nog också en Swiftie nu. Ja. Men det är lite svårt att avgöra.
Han satt där med sin lugg och bara, sluta då.
Exakt. Jag är fortfarande emo. När ska du slå på med Chemical Romance? Ja. Tyvärr. Nej, men det var... Taylor fick liksom mitt hjärta under den där roadtrippen. Och det albumet är liksom inte alls som de tidigare grejerna.
Nej.
Utan det var väldigt så här drömmigt. Det var mycket mer liksom folkigt. Mm. Och liksom, det var inte den här när man står med gitarren och strummar och sjunger om liksom Romeo och Julia. Nej, utan det var liksom mycket mer. Så att jag hamnade i det träsket där och då. Men skit i mig och mina demoner. Men Taylor ska ju i alla fall till Stockholm nästa helg. Det har du inte missat.
Det är nästa helg redan.
Mm-hmm.
Oh, har du köpt biljetter eller?
Mm, det är ju det, va? Ja. Jag ska dit.
Du ska det?
Jag ska dit.
Wow.
Men att jag ballade ur när det kom till att köpa biljett. För att det var en sån fruktansvärd process för mig. Man var tvungen att anmäla sig först.
Aha.
För att överhuvudtaget få en länk till att kunna köpa en biljett.
Okej. Okay.
Så att jag anmälde mig, jag bad mina kompisar som också är intresserade att anmäla sig. Och sen när dagen väl kom så fick jag köplats typ så 85 000 eller någonting. Och kände direkt, nej men nu klappar jag ihop datorn, det här är inte för mig. Men min kompis köpte biljett och medföljer mig, så att säga. Ah, jag kommer
snyggt
med.
Snyggt, kompisen.
Mm-hmm. Men det här är ju då, skiten har träffat fläkten lite grann i den här biljetthärvan. Därför att Ticketmaster har då släppt så kallade personbundna biljetter till den här konserten. Känner du till konceptet?
Jag gissar att det är så, det står ett namn på biljetten och ingen annan kan komma in.
Det är exakt det betyder. Ja. Det står så här i villkoren när man köper de här biljetterna. Du som har gjort köpet av biljetter kommer att ha ditt namn på samtliga mobilbiljetter. Detta innebär att du som biljettköpare måste närvara på arenan för att hela sällskapet ska komma in. Och alla bör gå in samtidigt.
Mm-hmm.
Så att när min kompis har köpt den här biljetten så måste hon och liksom... Så att det står ju klart och tydligt i villkoren när man köper de här biljetterna. Men är man liksom på köplats 85 000 och man är några stycken som ska köpa biljetter samtidigt. Alltså så här, det är inte jättelätt heller... Att hålla koll på kanske när man är så stressad som man är.
Nej, gud. Ett sånt biljettsläpp är väl en av de stressigaste tillfällena vi har.
Jag gav upp. Exakt, man bara köp. Och så har man liksom inte läst de finstilta villkoren.
Det hinner man ju inte då.
Nej, och det är väl det här som har hänt då.
Ja.
Jag hade ju köplats 85 000, klappade ihop datorn och gick hem.
Mm.
Men det är ju flera andra personer som har köpt biljetter och sen hamnat i träsket att den personen som har köpt biljetten kanske inte var tänkt att liksom närvara. Nej. När man går på konsert. En person som GP har pratat med tidigare är Jeanette Almqvist och hennes dotter. De stod i virtuell kö i flera timmar för att säkra de här biljetterna. Och då var det dotterns pappa som fick biljetter fastän han inte skulle gå på konserten.
Mm.
Först när bekräftelsen
förlåt, ja. Förlåt, men jag hade bara slog mig nu. Kan det vara så att det kommer komma liksom tusentals pappor som inte hade tänkt att gå men som nu kommer bli omvända Swifties för att annars kan liksom deras kanske barn inte komma in?
Nu ska du få höra, Linnea. Det här. Nu, du kommer ju inte bli besviken.
Nej, jag kommer
på
inte
det jag berättar nu. Först när bekräftelsen mejlet trillar ner i inkorgen så inser man sitt misstag. De hade ju köpt biljetterna i pappans namn och ett byte är omöjligt.
Det är omöjligt.
Mm. Biljetterna de fick ta på kostade också 2500 kronor styck för att alla de billiga biljetterna redan var slut.
Och hjälp mig, vad dyrt.
Ja, jag trodde att det kostade typ 800 spänn.
Ja,
kanske. Det var liksom min budget. Jag bara, jag köper ingenting dyrare än 7-800. Så att köp liksom inga sådana dyra biljetter till mig. Och mina kompisar bara, brast ut i gap. Så mycket kostar det inte längre.
Nej, tydligen
update
inte.
Update yourself. Mm. Kom ut i riktiga världen. Dotterns pappa hade jävligt nog bokat en resa till Malaga.
Nej!
Mm. Precis när den här konserten skulle äga rum. Jag fick skaffa nya flygbiljetter. För att kunna medverka när Jeanette och hennes dotter skulle gå in på Friends Arena.
Ja, just det. Så han behöver, ja, just det. Han behöver inte gå där. In själv, men han behöver vara där.
Han behöver vara där och liksom identifiera sig själv.
Ah,
och det här är nu liksom den första delen i historien om de personliga biljetterna. Du hör ju. Mm. Man blir ju svinstressad av tanken.
Ja.
Arrangören av konserten All Things Live berättar då att man har fått mellan 200 och 400 mejl om dagen av panikslagna Swifties med familj om just precis det här.
Åh, nej.
Tänk dig själv, du är typ 16 år gammal, du bor i Kiruna och du har åkt tåg hela vägen till Stockholm för att se din idol. Det tar ett tag. Ni ska åka tåg själva hela vägen ner till huvudstaden och gå på konsert med typ kompisarna.
Mm.
Och så måste mamma ta ledigt från jobbet, följa med till Stockholm och släppa in dig.
Och så sitta med mig på tåget hela vägen.
Alltså jag får sån tonårsångest. Det ger mig the creeps.
Ja.
Nej? Så du förstår ju att så här, det är ju en sak om man bor i Stockholm.
Ja.
Det är en sak om man har ombokningsbara biljetter.
Mm.
Alltså och skulle någon annanstans. Mm. Det är fine.
Mm.
Men tänk dig att liksom, du har åkt tåg i, vad fan är det, 17 timmar.
Säkert.
Ja. Nej, jag får alltså fullskalig panik av tanken också. På att vara liksom 15-16 och att mamma ska följa med och visa lägg. Och sen vadå, gå till någon liksom närliggande krog och ta ett glas vin och vänta.
Ja, precis.
Alltså, vad,
för då kommer inte hon åka hem.
Nej, då får hon typ gå till så här hotellrummet och bara vänta.
Sitta där och... Ja.
Du hör ju. Mäckigt.
Ja.
Men till alla panikslagna konsertbesökares glädje så backade arrangörerna från det här.
Mm-hmm.
Och helt plötsligt så skrev de då på sin hemsida: för Taylor Swifts konserter i Sverige krävs inte längre att huvudbokaren är närvarande när biljetterna visas upp.
Nämen!
Mm. Stod det på All Things Lives hemsida helt plötsligt.
Mammans Stockholmsresa blev hon snuvad på.
Och, du, hon kanske inte hade någon ombokningsbar biljett.
Nej, just det.
Så nu har hon köpt liksom hotellrum för 23 000 för att ligga in till Friends Arena.
Oh.
Ja, nej, stressen har varit total. De har backat. Och varför hade de ens det här systemet till att börja med?
Mm.
Kan man ju fråga sig. Det låter ju jättekrångligt.
Mm.
Jo, men det finns ju till för att se till att folk inte blir blåsta på andrahandsmarknaden. Och det kan man ändå sympatisera med.
Just det.
Bottar kan köpa enorma mängder biljetter extremt snabbt och sen lägga upp dem till helt galna priser på typ Blocket eller Marketplace.
Ja, den faran känner man ju till.
Den har man ju hört talas om.
Mm.
I en krönika i GP så skriver vår egen eminente Johan Lindqvist om att de här personliga biljetterna faktiskt kan vara den minst dåliga modellen.
Mm-hmm.
Så här skriver han bland annat att Swiftie Dads som klagade på upplägget behöver läsa det finstilta och möjligen sluta curla sina barn. Aj, aj, aj.
Aj, aj, aj.
En burn mot alla oss och jag säger oss,
i ett barn,
som inte
hjärta.
Läser våra avtal innan vi bara hetsköper
ja,
våra biljetter.
Men då får de ju nästan ge en liksom, 2 timmar innan man liksom tickar ur.
Men det är väl alltid typ så här, man har 10 minuter på sig och så ja. När man har klickat i några biljetter i inkorg eller i köp liksom, varukorgen så står det, oj nej, nu har någon annan köpt de här. Du får välja en annan typ.
Och det är så stressigt.
Nu får du VIP-biljetter för 2 och 5.
Ja.
Åh gud. Johan skriver också så här. Det har varit och är fortfarande bottar som köper upp biljetter i en hastighet som gör vanliga fans chanslösa. Och sen hamnar biljetterna på Blocket och andra ställen till rena ockerpriser. Eller så är det Ticketmaster själva som tar på sig rollen som svarta börsen hajar genom att använda sig av dynamisk prissättning. Oh. Där efterfrågan och algoritmer gör att priserna vid biljettsläpp rusar till fullständigt galna höjder. Så var det nämligen när Eras Tour-biljetterna släpptes i USA.
Jaså?
Där har det ju också varit lite skitträffa-fläkten-stämning. Ett gäng handlingskraftiga Swifties som råkade vara slipade jurister mobiliserade sig och har stämt Ticketmaster Nämen. Och Live Nation i
Jurist
USA.
Jurist-Swifties?
Ja! Det är exakt det som har hänt. Och just då verkar det inte vara det här med de personliga biljetterna som har varit problemet, utan att Ticketmasters sajt brakade samman.
Mm-hmm.
Väntan blev lång och många blev utan biljetter.
Mm.
Haveriet har bland annat förklarats med en besökaranstormning från de här automatiska bottarna.
Ah. Mm. Någon slags överbelastning.
När de skulle börja, ja, exakt. Mm. När de skulle börja sälja de här biljetterna så fick de 3,5 miljarder förfrågningar. På biljetter.
Oj.
Alltså hon är poppis.
Ja.
Men 3,5 miljarder förfrågningar.
Det är väl nästan halva. Nej.
Det är svårt att ta höjd. Ja, det är väl.
Ingen matte här inne. Jag har bestämt mig nu.
Vi skippar det.
Ja.
Men det är väldigt, 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 väldigt mycket folk.
Ja.
Och väldigt, väldigt mycket bottar som har försökt få tag på de här biljetterna.
Otroligt många.
Och i den stämningsansökan som lämnats in i USA så har fansen stämt biljettsajten och Live Nation för bedrägeri.
Mm-hmm.
Mm. Det här gjorde ju Taylor Swift i egen högperson rasande.
Ja.
Och hon gick på Instagram och skrev, vi frågade dem flera gånger om de kunde hantera den här typen av efterfrågan.
Mm.
Och de försäkrade oss om att de skulle klara det.
Det är ändå nice. Alltså, kan du hantera hur känd jag är?
Exakt.
Måste hon ju nästan
kan
ha ställt frågan då?
Ja, exakt. Det ska sägas att det här är ju inte avgjort än.
Nej.
Men det är en snackis.
Mm.
Världen runt. Just konceptet Taylor Swift-biljetter.
Mm.
Väldigt många har varit besvikna. Och det är väl typ egentligen det som är Johans poäng i hans krönika. Att personliga biljetter, det är ju ett försök att komma undan det här kaoset som uppstod i USA. Där liksom en biljett kan komma att kosta, ja men 20 000 kronor. Liksom. Ja. Det var en siffra jag drog ut ur hatten, ska jag säga. Alltså jag har faktiskt inte koll på vad biljetterna kommer att kosta i USA. Men det är liksom vad jag ser framför mig som worst case scenario. Att biljetterna blir liksom så här helt oanständigt dyra.
Mm.
Alltså jag känner så här, jag kan väl egentligen typ hålla med. Alltså om man jämför med att betala helt hiskeliga summor av liksom en bot som har köpt upp biljetterna så är det väl typ bättre att pappa får boka om flyget. Eller liksom, hur känner du?
Nej, men jag känner också att liksom, någonting måste göras åt biljettkaoset. En del av mig undrar, är det dags att bara liksom, gå tillbaka till, du får köa.
Alltså utanför liksom
den här, ja, utanför den här butiken får du köa.
Ja.
Så får du gå in där och så köper du en biljett eller två.
Ja, jag har faktiskt köat till Star Wars en gång för att se film på bio.
Oh.
Alltså back in the real days.
Mysigt.
Mm. Och sen fick vi ju höra dagen efter att det gick ju att köpa biljetterna på internet. Och då hade vi sovit över utanför filmstaden i Umeå.
Nej, men.
Och inväntat dem. Raggarbilar körde förbi hela kvällen och spelade alltså, den här durt, 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 durt. Så men vi kunde inte sova en blund. Men fick våra biljetter i handen. Och sen var det någon som sa, min kompis köpte dem online. Alltså, det var... oh,
men det låter också som en fantastisk upplevelse.
Det var det verkligen. Alltså det var toppen.
Ja.
Men det var någonting annat. Men det kanske är så här det ska gå till nu. Vi kanske bara får ställa oss i kö.
Jag tror det.
För att slippa köpa biljetter av någon jävla AI-Stefan.
Ja.
Liksom.
Heter du en Stefan?
Exakt. Nej, jag är en dator. Ja. Ja, det var allt jag hade att säga om det.
Gud. Otroligt väl sammanfattat, Tove. Tack för det.
Tack.
ska vi prata om Sverigedemokraterna. För SD har länge av flera medier, bland annat Dagens ETC, anklagats för att driva en trollfabrik på nätet. Alltså att man från partiets sida ska driva ett stort antal anonyma konton på exempelvis X som sprider desinformation. TV4s Kalla fakta har nu granskat detta genom att en av deras reportrar har gått in undercover hos SD och kanalen Riks som har nära kopplingar till partiet. Och nu har vi med oss reportern i fråga, Daniel Andersson, som ju också jobbat på GP tidigare. Hallå!
Hallå!
Hej! Du, till att börja med, kan inte du berätta lite kort varför ni på Kalla fakta har valt att göra den här granskningen?
Absolut. Jo, min kollega Emil Hellerud för ett år sedan hade publicerat en annan granskning om Sverigedemokraterna som heter Maktplanen, som orsakade ett drev mot honom. Och det väckte hans nyfikenhet att titta på, okej, men finns det trollfabriker i Sverige? Finns det organiserade trollfabriker? Och när han började kolla på det, både med från källor och en dataanalys på sociala medier, så landade han i att allting pekade mot att det finns nog en trollfabrik och den finns nog hos Sverigedemokraterna. Och lite där var väl också där jag kom in i bilden när han frågade mig, vad skulle du säga om jag frågade om du vill gå med i Sverigedemokraterna?
Mm. Riks står ju lite liksom i centrum här. Kan du, för de som inte är helt med, vad är Riks för någonting egentligen?
Mm. Riks är ju numera en, enligt Sverigedemokraterna och Riks själva, fristående konservativ nyhetskanal som startades av Sverigedemokraterna för nu 4 år sedan. De är en viktig del i partiets kommunikation och enligt vår granskning också då, en viktig del i det som vi kallar Sverigedemokraternas trollfabrik.
Mm. Och hur är kopplingarna? Du var inne lite på det, men hur ser kopplingarna egentligen ut mellan Riks och SD? Hur fristående är de? För vad säger Sverigedemokraterna om det, alltså från partiets sida?
Ja, innan till Fyras reporter, liksom under tiden som vi gjorde den här granskningen, så säger ju SDs kommunikationschef Joakim Wallerstein att de är helt fristående och det är jättebra för alla parter. Och det är också det som har varit planen, att de ska vara. Och rent liksom utifrån sett så är de det. Men på insidan är det väldigt tydligt. De sitter i samma lokaler som Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning. De delar personal. Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning har tillgång till riksmaterial. Och cheferna Jakob Hagnell på Riks och Joakim Wallerstein på SD har dagliga möten där man pratar bland annat om vad man ska rapportera om idag.
Mm. Och vad har ni för belägg egentligen för att SD driver en trollfabrik?
Ja, jag har ju varit på insidan av kommunikationsavdelningen och sett hur de jobbar organiserat med att först skapa eller samla in en stor mängd material. Och sen dela det på anonyma sidor på olika sociala medier. Där det är tydligt att det finns en organisering, en systematik i både varför man gör det och hur man gör det och vad det är för världsbild man vill föra fram.
Mm. Och vad är egentligen problemet med att driva den här trollfabriken?
Ja, egentligen så är det ju inte nödvändigtvis ett problem att politiska partier vill göra kontroversiella kommunikationssatsningar, så att säga. Men problemet här är ju framförallt att partiet står inte bakom det här. Det finns på inget sätt visas kopplingarna till partiet. Och i den stora mängden material som man publicerar så är syftet att skapa en illusion om att det man för fram är sant, att fler är engagerade i de frågorna man pratar om än vad de faktiskt är, och att helt enkelt att att normalisera en större opinion än som finns och en annan världsbild än den som annars finns på inom gruppen.
Mm. Sverigedemokraterna är ju inte här nu, men till er har de ju svarat då, och vi ska lyssna lite på vad SDs kommunikationschef Joakim Wallstein säger till er i Kalla fakta.
Vi jobbar med jättemycket influencers och vi har egna sidor också som vi fyller information med. Och jag håller ju inte med på att det är en trollfabrik. Och nyckelordet där är desinformation.
Ja, det var lite svårt att höra kanske där. Men han menar ju att de inte sysslar med desinformation. Vad säger de mer när ni frågar om det här?
Ja, det de själva, deras försvar är att de tycker inte att de har en trollfabrik. De tycker inte att de har trollsidor, framförallt för att de menar att de inte håller på med desinformation. Däremot så är ju begreppet trollfabrik innefattar egentligen en bredare bild än så. Det räcker att det liksom är polariserande budskap som förs fram i en stor omfattning. Men det är deras svar på det hela, och där menar de också att mycket av det som de för fram på de här kontorna är, det står Sverigedemokraterna bakom, de tycker så, men problemet är ju då att partiet inte står bakom rent utåt sett. Man kan inte se att det är partiet som förmedlar det.
Från SDs sida så menar man ju att du bland annat provocerar fram en del kommentarer som stärker er tes om att det ska finnas en trollfabrik. Vad har du att säga om det?
Ja, det stämmer helt enkelt inte. Det är väl ett försök från SD att helt enkelt gå till motattack mot det materialet vi har och det avslöjandet som vi kommer med. Och det har varit en väldigt viktig del i vår strategi när jag har varit på insidan, att inte skapa situationer, att inte provocera fram någonting, utan att i största möjliga mån objektivt observera vad är det som sker, och många gånger även både i det materialet vi har visat och det materialet vi kommer visa framåt även i del 2 om knappt en vecka. Så ser man också att i de, till exempel när det är en främlingsfientlig jargong som de menar att jag ska ha provocerat fram, så deltar jag många gånger inte ens i samtalet, utan jag är med i rummet och lyssnar och spelar in.
Mm. Du kom ju in lite på det där, men det här med, du har alltså vallraffat som det heter, alltså att du började jobba då undercover här helt enkelt för att försöka ta reda på informationen som ni ville ha. Hur var det att göra det? Var det självklart att tacka ja?
Ja, det var väldigt speciellt såklart, och jag tror om vi hade vetat att jag skulle hålla på så länge som jag gjorde och att det skulle vara så omfattande som det var, så tror jag inte att jag hade tackat ja när Emil frågade. Men det blev ju en stegvis upptrappning, och fram tills dess att vi till slut i oktober landade i att okej, nu har vi hamnat på en position där om vi vill komma in på kommunikationsavdelningen och göra det här avslöjandet, så är det i stort sett bara jag som kan göra det.
Mm. Hur länge var du där?
Undercover var jag totalt i ett års tid.
Jättelänge.
Och som heltidsanställd då var jag i 5 månader. 2 månader på Riks och sen 3 månader på kommunikationsavdelningen.
Okej. Men Daniel, tack för att du gav oss lite... Eller för att du var med oss, vill jag säga. Det går att se första delen av Kalla fakta ute redan nu. Och nästa del, där ni så fortsätter granska det här, kommer nästa vecka då.
Ja, precis.
Ja. Härligt. Tack Daniel.
Tack.
Thank you.
Hjärtligt välkommen till Inga Dönare, Göteborgs-Postens fotbollspodd där eliten av fotbollsreportrar ger dig allt du någonsin velat veta om traktens lag och spelare.
Det är den bästa fotbollen jag har sett något av våra lag spela sedan jag började på GP.
Vi ger dig matchanalyserna.
Här rök den här matchen. Den här matchen torskar vi.
Rapporter från träningarna.
Då var rubriken för den här träningen då bli bättre.
Ta dig med bakom kulisserna.
Det är magiskt. Han trodde ju det var någon random dåre som hade tagit sig in typ. Och så är det ändå Gais-tränare.
Och mycket mer.
Och det jag gillar med Askos snack, det är att han svär på väldigt konstiga ställen.
Det fan inte, det känns som om man inte kunde göra fel.
De älskar att säga sallad.
Riktigt fin sallad.
Är ni förvånade över Tom Petterssons nyp-taktik?
Nej, det är man inte.
Inga Dönare, en podd från Göteborgs-Posten.
Linnea, minns du vad du gjorde sommaren 2017? Var var du då?
Det kändes som
lite hotfullt när jag frågade.
Det kändes som lite en förhörskänsla.
Ja,
det är inte så jag jobbar.
Vad gjorde du då?
Var var du? Mm. Jag minns inte exakt, men jag vet att det var sommaren innan jag började plugga till journalist. Mm-hmm. Så att jag hade väl kanske min liksom sista ordentliga semester från ett jobb på ett tag.
Ja, så du minns ingenting?
Jag minns ingenting.
Nej,
jag minns inte ett skit. Jag
konstant vindimma. Satt i någon park och hade det gött.
Det var nog kanske lite det och att jag sprang runt och försökte handla kurslitteratur.
Mm.
Det tror jag, men annars minns jag inte så mycket.
Och jag blev varm nu när du sa det.
Ja.
Handla kurslitteratur.
Saknar du det?
Back in the days. Ja. Nej, jag gav ju upp det väldigt fort och blev en biblioteksgär.
Ja, det gjorde jag flera år för sent. Ja.
Gud vad många tusen lappar man har sparat på att bli en biblioteksgär.
Men också när man tänkte i början så, ja men det står att jag ska ha de här böckerna, då måste jag väl ha dem.
Mm, mm. Exakt så.
Fan vad dyrt det blev.
Det blev det verkligen.
Ja.
Men jag minns ganska tydligt
vad jag gjorde
sommaren 2017. Jag hade ganska precis börjat alltså vicka som journalist.
Mm.
Jag pluggade på JMG och fick mitt första sommarjobb på P4 Västerbotten.
Ah.
Så jag skulle liksom hemvända.
Mm.
Och det är ju alltid en lite speciell känsla. Jag hade inte bott i Umeå på typ 8 år. Och jag skulle liksom jobba, jag skulle bo i föräldrarnas lägenhet.
Mm.
Och jag skulle cykla till jobbet varje dag.
Alltså, du vet, som ett sommarjobb som när man var liksom tonåring nästan.
Jag kände mig så pirrig när jag skulle cykla. Mitt stora problem var ju först och främst att mina föräldrar bor liksom längst ner i en nedförsbacke.
Mm.
Så att ta mig till jobbet varje morgon var ju en liksom 15 minuters uppförsbacke.
Nej,
vilka Anja Persson-lår jag hade efter den sommaren. Nej, men det var fruktansvärt. Mm. Men sen var det också alltså, så inpräntat i mitt minne vädret.
Jaha.
Det var inte bra.
Nej, det var inte det.
Nej. När jag var där i Umeå så påmindes jag ju om det värsta med de norrländska somrarna. Och det är ju kanske att temperaturen kan vara lite låg. men det här verkar ha varit liksom ett generellt fenomen i alla fall hela Nordeuropa.
Mm-hmm.
Att det var kanske inte bara Umeå det var fel på.
Nej, just det.
Det här var ju en bidragande orsak till att jag inte blev kvar. Det var ju typ 11 grader.
Ja, nej.
Alltså,
det är
vet,
för
där
kallt.
Där sitter man med sin lilla resväska packad och sommarklänningar och tänker, här ska jag svepa in på Sveriges Radio.
Cykla med, och den ska blåsa efter dig och du liksom bara har mikrofonen i handen och fångar allt. Liksom.
Och så slutar det med att man har liksom vinterjacka.
Ja.
Det var inte bra.
Nej.
Nu har det kommit oroväckande nyheter från våra östliga grannar.
Ja.
Det är en finsk meteorolog som heter Mika Rantanen vid Meteorologiska institutet i Finland som skriver i ett inlägg på X, tidigare Twitter, att väderprognosen för maj och juni i år liknar den 2017.
Nej.
Mm. Den svala sommaren beskrevs då som, av många som den sämsta någonsin.
Men någonsin?
Alltså, när de säger beskrevs av många, då tänker jag att det var någon som frågade på Aftonbladets redaktion. Så. Är det någon som minns sommaren 2017?
Det var någon som frågade just dig.
Nej, exakt så här. Det var den sämsta någonsin. Nej, jag vill bara säga att jag hade jättetrevligt i Umeå den sommaren.
Det
var bara jävligt kallt.
Ja.
Och den där uppförsbacken kunde ha varit mer plan.
Det hade det kunnat. Ja. Men vad hemskt. Alltså jag känner, spontant så känner jag att jag klarar inte av en till sån sommar på rad. För jag menar, förra sommaren var ju också värdelös.
Alltså den var
sämst.
Alltså horribel.
Ja.
Som på ett sätt jag inte kan beskriva med ord.
Nej, men det var inte klokt.
Jag var också relativt nyförlöst.
Ja, just det.
Så att för mig var liksom tanken på att typ så här, få ligga lite i en solstol. Ja. Och du vet, så här, ha det lite mysigt med mitt nyfödda barn. Mm. Alltså allt det bara ran out the window. Jag gick runt med den där jävla liksom, nyfödd overallen på honom.
Oh,
alltså när han låg i vagnen. Det var... Ja. Alltså, som jag vill minnas att det var max 17 grader förra sommaren.
Ja, men det vill jag också minnas. Och jag hade en sån riktig... Jag hade liksom en vecka i juli som jag hade planerat in med en kompis. Att så här, nu kör vi. Nu har vi semester samtidigt. Nu ska vi bara...
Bada.
Vi har liksom inte setts på länge. Vi ska bo ihop. Vi ska ha det jävligt gött. Och det var ju katastrof. Alltså, vi fick till ett bad en gång. Men då frös vi ju hela tiden. Det var knappt kul.
Mm.
Och det, liksom, jag så kris tog på mig sådana, du vet, cykelshorts en dag och gick ner och köpte glass för att jag var så, det är sommar!
Exakt så. Jag tvångsbadade några gånger när jag liksom åkte till en lokal sjö och ploppade i och klev ju upp alldeles hurvig och sa, det är sommar. Så att det kan bli en så kallad icke-favorit i repris. Men då vill ju också den här Mika Rantanen påpeka att han kan inte säga att hela sommaren kommer bli en 2017 kallis.
Nej.
Men prognosen är lite same same.
Okej, okay. Jag känner att vi kanske får ta en second och en third opinion innan jag kan acceptera den här prognosen.
Okay.
Men prognos är väl ändå nyckelordet.
När har de någonsin haft rätt, meteorologerna?
Någon gång kanske.
Alltså ibland. Ja.
Ett poddtips från Göteborgs-Posten.
SOS 112-vagn träffats.
Den 6 mars 2022. Ett larmsamtal kommer in från skärgårdsidyllen Uckre utanför Göteborg.
Då har vi fått ett samtal där. Det är en person som har hotat med att ta sitt liv.
Han heter Gustav. En och en halv timme senare kommer Hanna att ligga död i sin trädgård bredvid barnens gungor. Skjuten till döds av insatsstyrkan. Men allt är inte som det först verkar.
Man ser på honom att han försöker fly.
Min känsla är att de försöker mörka ganska mycket.
Vi uttalar oss inte i enskilda ärenden.
Hans anhöriga ska inte behöva leva med att han attackerade polismännen med yxa då.
Den övriga utredningen pekar ju på att det de har skrivit är sant.
Ja, fast det var ju inte sant.
Det är mina... Nej, men...
De har ju lagt locket på. Det har ju vi förstått.
Ja, det här blir bara värre och värre alltså.
Jävlar, har sagt. Om man nu ändå... är död så kan de väl ge honom rättvisa åtminstone.
Lyssna på GP-dokumentär Polisskotten på Öckerö.
I helgen i GP så kunde man läsa om den sista striden om drömmarnas kaj. Det handlar om kajen här borta vid Gullbergs vass och vad som ska hända med den helt enkelt. På ena sidan så står ockuperande konstnärer och aktivister och på den andra grävmaskiner och polisen. Låter ju nästan lite som ett slag i Sagan om ringen, va?
Verkligen.
Mm. Med oss för att reda ut detta lite grann och berätta vad det är som pågår egentligen så har vi ju dig, Caroline Widenheim, som har skrivit om det här. Hallå!
God morgon!
Du har ju också varit här tidigare och pratat om lite grann samma sak.
Precis, vi pratar just nu om det här. Är det del 2 eller del 3?
Ja, exakt. För det finns vissa kopplingar till drömmarnas monument här också.
Exakt.
Ja. Vi tar det från början, känner jag. Vi börjar med lite liksom basic facts. Jag sa ju Gullbergs vass nu, men det man bråkar om egentligen är det som då kallas för drömmarnas kaj. Vad är det för plats?
Det är ju just... Drömmarnas kaj är ju inte så geografiskt bestämd på någon karta. Utan Nej. Det är ju lite sådär vad det här området har kallats i folkmun. Stadsdelen heter Gullbergsvass. Längst ner ligger en kaj. Och då finns det en del då som heter Gullbergskajen.
Mm.
Den har kallats Drömmarnas kaj. Och sen så längre upp så finns det en liten bit som man brukar kalla för Gasverkskajen. den har också kallats Drömmarnas Kaj. Mm. Det är den vi pratar om nu.
Just det, närmast gasklockan höll jag på att säga, men den finns ju inte kvar längre.
Precis, men,
men där den stod.
Ja. Det är det den är uppkallad efter. Men det är närmast liksom Säveåns inlopp.
Just det. Och svår fråga kanske, liksom, men ska vi försöka oss på ändå en liten bråk-recap, tänker jag. Bara så att man liksom får en bild av det här som jag berättade med poliser och aktivister. När börjar den här konflikten egentligen och vilka är det som är inblandade?
Man kan säga att det började, alltså det här området då vid Gasverkskajen, Gullbergskajen drivs ju av en fartygsförening, har gjort det i många år och de är där och pular med sina båtar och det är toppen.
Mm.
Gasverkskajen, där har kommunen hyrt ut båtplatser enskilt då. Och det har varit lite fria boliner där, lösa boliner, vad säger man?
Mm.
och så här, jag har fått beskrivet att det har varit en del muntliga avtal. Så här bara, ja, egentligen får man bara använda en meter av kajen bredvid sin båtplats, men ställ du upp en container.
Ja,
jag kan inte skriva något skriftligt avtal på det, men du vet.
Mm.
Så det har varit lite den stämningen. Och det har också liksom gett upphov till att det ibland har legat båtar där utan avtal. Det har varit lite så. Lite bösigt.
Mm. Lite loose då.
Ja, ja, det kan man säga. Och då, det var till den platsen då som Carl Norén kom 2014. När han köpte en båt.
Mm.
En bogserbåt. 25 meter lång, stor båt. Liksom. Och den ligger längst upp på Gasverkskajen. Mot Säveån. Och intill den då så låg det, då hade någon ställt dit en gammal cirkusvagn, det stod ju en liten bastu, det var lite sådär, ja, det stod lite grejer där.
Mm.
Och han tyckte det var rätt härligt, han fick liksom ta över det lite, han tog över båten. Och började göra lite saker där, alltså måla dem och bygga upp, han gjorde om den här cirkusvagnen till teaterscen. Kom några kompisar som var musiker och ställde en liten husvagn som de kunde sitta och jamma i.
Mm.
Sådär, så det var liksom, det växte fram långsamt då, ett litet... Det är som en liten trädgård nästan, med lite staket runt, och det har varit en liten kulturplats då, en mötesplats. De har haft lite spelningar, lite föreställningar.
Men efter ett tag, då får kommunen nog, är det så?
Ja, det som händer då, Gullbergsvass, kommunen håller på att utveckla det området, det ska byggas bostäder och sådär, det ligger ganska långt fram, men det gör väl att förvaltningen har börjat kolla på så,
just det,
vad är det vi har här nere egentligen då?
Mm.
Och då inser de att ja, men det här är kanske lite, det här ballat ur lite med laglösheten, så vi måste städa upp. Och det de gör då, det här är 2022 som de bestämmer sig för det, så då börjar de gå ut och sätta så här gula lappar på alla båtar som inte har någon känd ägare, och alla containrar och den här teatervagnen och så. Bara, om ingen ägare ger sig till känna inom så här lång tid, så kommer det här faktiskt bort och slängas. Och det blir ju då jätteprotester över detta.
Mm.
För att det är många då som har varit på den här platsen. De har byggt upp den här kulturplatsen och tycker att så här, men här har ju vi fått vara. Det har varit en fri plats i Göteborg. Här har man liksom kunnat skapa någonting eget. Så. Men kommunen kan ju inte bara rätta sig efter den goda känslan, utan de har ju också ansvar för den här platsen. Så de bara, men det går inte. Liksom, det ligger båtar här som kanske läcker kemikalier. Vi måste ta bort dem.
Mm.
Men protesten då rör ju i alla fall det här kulturområdet. Och politiker involverar sig, Karin Pleijel från Miljöpartiet är där och liksom säger att vi måste värna den här platsen. Det kommer ett Göteborgsförslag, ett sånt där förslag då som man kan lämna in, och får man mer än 200 röster så kommer ansvarig nämnd ta upp det.
Just det.
Mm. Och det här förslaget fick då över 600 röster. Det kommer upp i dåvarande trafiknämnden som är ansvarig i december. Så förvaltningen liksom pausar allting då, för nu finns det ju ett förslag att vänta på. Men i december så röstar de igenom då. Okej, vi ska bevara Drömmarnas Kaj. Eller Vindarnas Ände, som de kallar det, längst upp där och vid Carl Noréns båt.
Mm-hmm.
För att det är en unik kulturmiljö.
Mm.
Och i det här beslutet då, det är det som är lite knixigt. För att politiker kan ju inte gå in och bestämma exakt så här ska det bevaras.
Nej, just det.
För det är upp till tjänstemännen. Så de skriver, ni ska bevara den här unika miljön. Ni vill röja upp och göra ett gångstråk här, och det är toppen liksom. Men ni måste då ta vara på de här objekten som står här, typ den här cirkusvagnen och så, och ställa tillbaka dem så att vi liksom återställer platsens karaktär. Men sen hur det ska gå till, det lämnas ganska mycket upp till tjänstemännen.
Mm.
Och det är så det ser ut liksom, i en kommun. Och det här röstas igenom och då börjar då blir Carl Norén någon slags kontaktperson för båtägarna här nere. De är liksom några stycken där då av de som hyr som ändå vill bevara den här platsen så som den är.
Mm. Men de är inte organiserade på något sätt liksom rent, ja, vad ska man säga, byråkratimässigt.
De har kallat sig en förening, jag vet inte hur... Ja. Om den föreningen verkligen är, det kanske inte är som en bostadsrättsförening,
i sekreterare och ordförande och sån, en liten klubba så, ping. Ja.
Nej, har inte sett någon klubba där nere.
Nej. Men han har blivit en företrädare för de som är där. Helt
så riktigt. Han sköter liksom mejlkontakterna med förvaltningen om hur det här ska gå till. Och där tar det bara stopp. För att det är som att de inte pratar samma språk. Förvaltningen vill bara att någon ska säga så här, ja, jag äger cirkusvagnen. Jag tar ansvar för den. Mm. Om den går sönder eller så, då är det jag som fraktar bort den. För kommunen vill inte ha det ansvaret.
Nej, nej. Just det.
Och
det har de inte fått svar på då. De har inte fått någon sån lista över den äger detta och den äger detta.
Nej, för det kluriga är det ingen som vet vem som äger den här cirkusvagnen.
Ah.
Den stod där i... Carl Norén tror att den har stått där i alla fall 10 år innan han kom dit.
Mm.
Någon gång, han berättade för mig, så kom det förbi någon gammal gubbe så där och sa att det var hans.
Jaha.
Men han vet inte vem det var. Eller så här, nej, det är väldigt oklart allting. Ja. Liksom, det stod en container som han har ärvt. Och det är lite så. För att det har varit den typen av lösa avtal och lite fritt där
just nere. Det.
Så finns det liksom inga listor på.
Nej.
Så vad är vems?
Så någonstans här så låser det ju sig när de ska komma överens om hur det ska liksom röjas upp och fixas till. Vad är det som går snett där?
Det är just då att kommunen pratar om objekt. De fokuserar väldigt mycket på det, för det är det som står i det här beslutet då, som nämnden har röstat igenom. Så tjänstemännen säger så här, vi går ner och så får ni säga vilka objekt ni vill spara. Skriver vi det på en lista och så är det klart.
Mm. Den svenska byråkratin.
Verkligen. Mm. De vill ha det så enkelt som möjligt. Ja. Alltså, så de bara kan gå vidare och anlägga sitt gångstråk och sätta upp sina lyktstolpar.
Mm.
För det är det den här eller förvaltningen gör.
Mm. Mm. Sen hårdnar ju tonen när en aktivistgrupp tar plats. Okay.
Ja.
De pratar om polisvåld och demokratihot och sånt.
Precis. Och för att komma dit, man kan säga så här då, när vi pratar om det här del 1 och del 2. Mm. Det som hände i februari var det väl 2023, det var att de i alla fall tog bort de här båtarna som inte fick ligga där.
Mm.
Så där var alla nöjda. För det tyckte också kommunen att den skulle göra. Och det var ju då jag var här första gången och berättade
just
om det.
Just det.
Ja.
Och sen kom Drömmarnas monument på sommaren. Många av dem som var involverade i protesterna kring Drömmarnas kaj var med och gjorde Drömmarnas monument.
Ja.
Så hänger det ihop.
Mm.
Och sen då så kom den här en lång vinter, och, eller höst och vinter, där de försöker komma överens till slut om så här, vad är det vi ska göra. Det går inte. Carl Norén bara tröttnar till slut och säger, jag pallar inte det här mer. Det är som att bara stånga huvudet i en vägg. Jag säljer båten, jag drar. Liksom.
Mm.
Så får ni göra vad ni vill då. Men då finns det ju ändå andra som tar vid, och den röda tråden här då i mina tre reportage som jag har varit här och pratat om är ju då Sebastian Rudolf Jensen.
Just det, honom känner vi igen från Drömmarnas monument ju.
Precis, ni kanske minns en konstnär klädd i illgult som målade bajs på ett konstverk.
Just
som
det,
det glömmer köpa in. Man ju inte i första läget.
Gör man inte. Mm. Han har ju en talang för att väcka uppmärksamhet.
Mm.
Använd bajs bara.
Oh.
Det är bra sätt.
Det är rakt och enkelt.
Verkligen. Enkelt.
Behöver inte krångla till det.
Verkligen.
Nej, men, och han var med redan i början när de här protesterna drog igång 2022, när förvaltningen började snacka om att man skulle röja upp. Så han har liksom varit på platsen länge. Och nu då tillfälle i våras, en morgon, så kom förvaltningen dit och skickade dit en gubbe som skulle börja röja upp lite och dra undan lite grejer då som de inte hade med på sin lista som de har varit där och skapat. Men då råkar Sebastian Rudolf Jensen ligga och sova där den natten i en husvagn som står uppe vid Karl Noréns båt. Så han vaknar, hör liksom motorsåg och bara tusan händer, börjar ringa dit folk, och det blir liksom någon liten som en liten mini-protest.
Mm.
Så då var jag och GPs fotograf Robin Aron nere. Och vi snackade lite med han som var utskickad för att röja. Och han sa det att jag har fått höra att blir det protester så ska jag bara dra.
Mm.
Så det gjorde han till slut.
Var det en person som var där för att röja? Va?
Ja, han skulle bara hugga ner lite träd. Röja lite sly, dra undan ett staket. Så. Men det här blir ju i alla fall startskottet då på någonting.
Mm.
Så att nu börjar Sebastian Rudolf Jensen liksom mobilisera, dra in folk och säga så här, men nu är den här platsen på riktigt hotad. Nu måste vi bevara den, vi måste hjälpas åt. Börjar komma ner aktivister från lite olika håll. Lite från Allt åt alla, vänsterorganisationen. Det är lite klimataktivister, det är liksom folk från olika håll, verkligen en ganska spridd skara. Många av dem har inte varit här nere förut.
Mm.
Liksom ingen relation till platsen från början, men kände ändå starkt för den.
Mm.
Så det är det här som händer. Så de inleder en ockupation, kallar de det.
Okay.
Mm-hmm.
Och börjar bygga.
Ah, just det. De bygger lite liksom i stil med drömmarnas monumentkänsla, får man när man ser bilderna.
Exakt. Ja. Det är de här skyltarna, det är liksom, de bygger, de kallar det själva för en amfiteater.
Mm.
Vet inte om de gamla grekerna hade hållit med. Men det är en rund grej i alla fall. Ja, men de håller på att bygga det liksom som en sån community-byggd liten amfiteater.
Mm.
Men det här tycker ju förvaltningen då, det är stadsmiljöförvaltningen kan vi precisera, vi pratar om. De tycker det här är skräp. De säger att skräp har tillkommit på platsen. Vi måste röja upp.
Aha, säger de så rent uttryckligen liksom? Ja. Aha, mm-hmm. Intressant.
Ja, de har ju varit nere och frågat så här, vilka är de här konstnärliga objekten som ska sparas?
Mm.
Ja, cirkusvagnen kanske och så det här. Och liksom, de har pekat ut lite. Och där ingick inte en communitybyggd amfiteater.
Nej.
Då är det skräp som har tillkommit på platsen och det ska bort.
Mm.
De vill även ta bort ett staket som har stått där då runt, som de har målat i regnbågens alla färger. Det är väldigt fint sådär. Och det ska också bort. Så det de gör då den 25 april är att de kommer dit med polisuppbackning. De skickar inte dit en ensam gubbe den gången, utan det kommer ett helt gäng med poliser, tiotal poliser som ska då säkerställa att det går att frakta bort de här grejerna. Och då är det en ganska stor aktivistgrupp där, så det, liksom, det blir ganska dramatiska scener. De försöker ju med någon så här sitt protest liksom bara sätta sig på den här amfiteatern och liksom hindra dem från att ta bort den. Men då poliser gör vad poliser gör, släpa bort dem liksom, och det ser rätt dramatiskt ut. Liksom.
Mm.
Och till slut då så lyckas polisen mota bort den här aktivistgruppen så att grävskopan kan komma fram och bara mosa.
Just det, amfiteatern.
Amfiteatern och det här staketet. Och även då en takbox med en målning på som var, den fanns med på kommunens lista. Den skulle bevaras, men det var liksom ingen där från kommunen.
Mm-hmm.
Så den bara åkte med av farten.
Aha.
Det var ingen där som kunde guida dem riktigt till vad det var.
Men på en film jag tänker ska man ju se en stor skylt där det står bevara drömmarnas kaj som krossas i en container. Är det en talande beskrivning för hur det har gått för ockupanterna? Eller vad händer nu liksom?
Alltså det är ju lite oklart för de är fortfarande där.
Ja.
De anordnade en spelning i fredags liksom, och de håller på, de är där fortfarande.
Mm.
Men sen kruxet här är ju att det fortfarande är, vi har ju pratat med Karin Pleijel till exempel som Miljöpartiets kommunalråd som var med och drev igenom det här beslutet och som talade sig varm för den här platsen och att den skulle bevaras. Bara så, men vad, så nu har det här hänt, liksom, vad gör ni? Och då, hon trycker fortfarande på att det måste vara en dialog. Det ska vara en dialog mellan stadsmiljöförvaltningen och de som är nere på kajen. Men den här dialogen har ju fullständigt brutit samman. Så liksom, vad vägen är framåt är väldigt oklart. För de här aktivisterna, de pratar ju liksom om, vilket även Karl Norén gjorde då, om en plats. De ville ju liksom arrendera marken och liksom, så att det skulle kunna fortsätta vara hyfsat fritt.
Mm.
Så som, kan man säga då, kanske konstnärliga platser, utrymmen behöver vara för att det ska bli konst, för att det ska bli någon typ av levande kultur. Så kan det vara så här, ja, men skärma av den här då, platsen, och så gör vi vad vi vill inom den. Men förvaltningen pratar om, det är visst några objekt som ska sparas. Så ni kan bara skriva dem på en lista.
Ja. Där är det lite olika också.
Så det blir liksom helt... Ja, och där ser inte jag att de har rört sig åt något håll.
Nej.
Båda två pratar, snarare då att det har trissats upp.
Mm.
För när de här aktivisterna ser att det kommer poliser och släpar bort oss från vår skulptur, då är det polisvåld och det, liksom, det blir en väldigt så upphettad stämning kring detta.
Just det. Ja, spännande att se hur det här utvecklar sig. Jag förutsätter att du håller lite koll på detta även i fortsättningen.
det, man kan följa dem på Instagram och se vad som händer.
Ah, ja, ja. Mm. Vi får se då. Välkommen tillbaka för en eventuell del 4 ja, i detta.
Absolut.
Tack så mycket Caroline Widenheim för att du kom hit till oss idag.
Tack.
Nu du Tove, så ska vi prata lite om den här klubben som jag hintade om tidigare.
Alltså berätta allt.
Ja, du och jag får nu till slut vara med. Den ligger i London. Vill du ha mer information än så? Eller?
Nej, vi åker. Jag vet att London har en Prosecco-festival. Vi tajmar
vår... Vad sa du? Att
jag
du sa,
har
sa du?
Hört.
Oj, oj, oj.
Ja, jag vet. Vi tajmar det. Vi åker dit. Proseckar. Och gå med i den här mansklubben som kvinns.
Det gör vi. Nyhetsshowen London-versionen.
Ja.
Mm. Direkt mysigt från Prosecco-festival.
Ja, jag är ändå utlandsredaktör. Jag kan
ja,
ändå,
det är
det. Jag kan ändå få med folk på det här.
Du kan ju liksom, vad heter det, attestera de här biljetterna själv, höll jag på att säga.
Ja, check på den.
Det är en anrik London-klubb, läser jag i vår egen tidning i... TT är det som har skrivit. Herrklubben Garrick Club i London som nu då har röstat för att tillåta kvinnor 193 år efter att klubben inrättades.
Vad snabbt.
Väldigt snabbt. Ja, det rapporterar The Guardian detta i alla fall. Och det hölls, omröstningen hölls då tydligen efter att tidningen hade publicerat en lista över de 60 mest inflytelserika medlemmarna. Och den granskningen visade att majoriteten är vita och äldre än 50 år. Mm. Vill du höra några av medlemmarna?
Alltså, om vi ska gå med ja, så vill jag ju veta vilka vi ska mysa med.
Ja, precis. Då är det till exempel Benedict Cumberbatch.
Känsla från... Smaug! För mig kommer alltid vara, för alla andra en typ Oscars vinnare eller whatever, för mig är det Smaug i The Hobbit.
Ja, för mig är han Sherlock Holmes.
Ja, såklart. Ja. Som resten av världen. Men för mig Smaug.
Ja. Mm. Brian Cox, Sting, Kung Charles, vice premiärminister Oliver Dowden, och så finns det också parlamentsledamöter, ledande advokater och chefer för tongivande tankesmedjor.
Ja, bland de är inte så intresserade av. Jag hade velat hänga lite med Knugen, kände jag.
Med Knugen, ja, ja, absolut. Verkligen. Det var i alla fall 60% som röstade för att släppa in kvinnliga medlemmar då. Och det ska ha, den här omröstningen ska ha föregått av ett möte där flera hundra medlemmar debatterade för- och nackdelar med att släppa in kvinnor.
Right.
Man önskar ju att det fanns ett litet protokoll över den diskussionen.
Var Benedict Cumberbatch på vår sida eller ej?
Nej, precis. Man undrar ju man undrar det, och man undrar också, det kan ju vara alla möjliga olika typer av argument.
Alltså, jag vill veta för och nackdel. För det kan ju också vara så här att det här är ett ställe där de sitter och liksom dricker vin och pratar känslor.
Ja,
alltså
finns
en syjunta.
Ja, ja, ja.
Liksom. Och då tänker jag att då kan det liksom finnas en poäng i att de får ha sitt, alltså lilla pojkmys. Men någonting säger mig att det inte är så det går till där. Att de sitter och gråter och pratar känslor och öppna och ärliga med varandra.
Nej.
Om viktiga saker i deras liv.
Vi har ju ingen aning.
Nej,
vi har ju inte fått vara
där.
Eller Nej. Hur? Nej. Ja, Victor, det kan vara så att någon var rädd för tjejbaciller också.
Ja,
så
eventuellt.
Så kan det eventuellt ha varit. Klubbens ledning i alla fall uppger att den kontaktades då av fler än 200 medlemmar som hotade med att lämna sammanslutningen, skriver TT. Jag får väl anta att de menar en synonym för klubben bara.
Mm.
Om omröstningen skulle gå emot kvinnligt medlemskap.
Just det.
Och, men så blev det inte då. Nu röstade de igenom det. 60%. Mm. Och klubben då som grundades 1831 är alltså en av de sista klubbarna av sitt slag som inte tillåtit kvinnor.
All right.
Så att några stycken finns det väl fortfarande kvar då, misstänker jag.
Ja, det gör det säkert.
Ja. Men Garrick Club alltså i London, där bland annat Benedict Cumberbatch, eller Smaug. Finns med. Den är alltså numera då öppen även för kvinnor.
Kommer ABBA att återförenas under veckans Eurovision Song Contest?
Ja.
Jag säger ja.
Jag säger ja. Nej, men alltså, frågan har varit en het ABBA-potatis. Ja. Nu kommer jag verkligen ut här som kvinnan med den minst trendiga musiksmaken of all times. Jag gillar ABBA och jag gillar Tay Tay. Men jag är ett fan.
Men vet du, det man är ett fan av är man ett fan av. Alltså, och det är inte mer med det.
Det är inte så. Man behöver inte vara coolare.
Det hade väl varit pinsamt ifall du inte kunde erkänna att du gillade ABBA.
Men det är väl det. Ja. Jag känner nu att jag får bara äga det här. Jag har kommit till en punkt i mitt liv. Jag är typ 33 barre. Jag får bara leva med att det är den här personen jag är.
Ja.
Älskar ABBA. Mm. Dansar gärna till ABBA all night long.
Någon speciell du älskar extra mycket?
Alltså samtliga.
Samtliga.
Skulle jag vilja säga. Mm. Alltså ge mig en greatest hits-kavalkad och jag kommer gråta på karaoken. Ja. Där är vi liksom. Mm. Mm. Det är inte trendigt, det är inte coolt, men det är jag. Gruppen hintar nu i alla fall på TikTok om att det kan komma att bli en reunion.
Men det kan väl inte hända?
Alltså de har ju förnekat det in i döden. De har ju verkligen sagt att det här kommer inte bli av, vi kommer inte återförenas. Det är den här showen i London med abbatarerna.
Exakt, men det räknas.
Notera nu hur jag sa abbatarerna.
Ja.
Mm. Inte avatarerna, nej, abbatarerna
i London. Ja, just det, exakt. Mm.
Det är dit man får åka för att kolla på ABBA.
Och då är inte det, då skulle jag vilja hävda att det är inte en riktig återförening.
Nej, så nej, alltså för att de är inte på, de är inte, det inte är folke.
Nej, det ska vara riktiga människor på samma scen.
Ja, nej, men nu är det ju abbatarerna som står på en scen och liksom återupplever typ deras greatest hits och jag har inte varit där själv.
Nej.
Men det är väl någon form av...
Men vi kan
av...
väl ta det på väg till klubben.
Alltså det är ju en del av våran... Jag känner själv att London lockar. Ett litet fönster har i alla fall ställts på gavel, skriver nu Jan Andersson i en text på gp.se. Det är nämligen så att på ABBAs officiella TikTok-konto har det börjat hintas om att någonting kan vara på gång. Tittar man på den lilla videon så är det en gammal promovideo från Eurovision Song Contest i Brighton 1974, där man som bekant segrade med låten Waterloo. En gammal goding.
En riktig going.
En dänga. Har gråtits till på karaoke, eventuellt. Mm. Det har lagts på en ny speakerröst. Speakerröst, säger jag. Jag har ju tittat på det här klippet, va? Jag är alltså 99% säker på att det är Kim K. Som säger okay guys, we're back.
Nej, men sluta, nu får jag rysning. Mm. Men jag kommer också bli så jävla sur ifall de inte kommer tillbaka nu.
Ja.
Då kommer jag aldrig tro på något sånt här rykte någonsin igen.
Nej, och det här är ju liksom ABBA som har lagt ut själva, som jag förstår det.
Vem tror du det är av dem som har sköter deras TikTok?
Alltså, någonting säger mig att de har folk.
Ja, just det. Kanske
jag
inte
har svårt
är...
att se att det är de själva är Björn, som sitter och klipper. Kanske? Björn eller Benny.
Ja.
Rösten är lite retsam och hemlighetsfull. Medan Björn, Annifrid, Benny och Agneta tittar fram bakom en spretig palm. Ja, det här är det som händer i videon.
Jag skulle så gärna vilja att vi hade fler beskrivningar i text av TikTok-videos.
Det finns ingen som gör det som Jan.
Nej, det är underbart. Alltså,
det är otroligt. Ja. De sitter fram bakom en spretig palm.
Ja.
Ingenting är bekräftat officiellt från ABBA-håll. Men kan det vara så att den legendariska popgruppen dyker upp på scenen i Malmö? Det kan hända. Det kan vända. Vi får nog vänta till lördag och se. Helt enkelt.
Jag hoppas på och som sagt, är det inte så kommer jag aldrig någonsin tro på ett sånt rykte igen. Jag vill bara dela med mig av en sista liten nyhet.
Ja,
som är att Susanne Reuter... Nu stakar jag mig på hennes namn. Jag blir alltid osäker på hur man säger det.
Reuter
måste vara rätt, va?
Jag har alltid sagt... Reuter. Jag vet inte hur jag har sagt det nu.
Ni vet vem jag menar.
Ja.
Kingen, så att säga. Tycker hon är toppen. Mm. Hon lämnar jobbet nu som ICA-Stina. I ICAs reklamfilm.
Dra mig baklänges.
Ja, känner du så?
Nej, men alltså, jag är väldigt dålig på att titta på tablå-tv.
Ja.
Jag outar mig själv. Väldigt dålig på att ta koll. Men när ICA-reklamen flimrar förbi, då tar man ju sig ändå en titt.
Man tar en liten titt och så tänker man, vad har hänt här nu sen sist?
Och framförallt, vad är billigt på mitt maxi?
Just det. Den här veckan.
Jag ser det som en dokusåpa, du ser det ändå som konsumentinformation.
100%. Ja,
man kan se det på många sätt. Men jag tyckte att när jag läste det här så tänkte jag, va? Ska hon redan lämna? Du kanske kommer ihåg när det var spekulationer om, och det typ bettades på, vem är det som är nya ICA-Stig? Alltså, det var liksom en hel grej.
Det visade små hintar i reklamen, ja, som skulle liksom visa, och då var det typ en lastbil som på engelska är lorry. Och det skulle hinta till Susanne. Ja. Men alla var så här, truck, trucker girls. Alltså så här, folk hade ju gone. Hade inte det varit något? Tucker Carlson hade klivit och tagit sig rollen som ICA-Stig.
Det hade varit för sjukt. Ja, nej, men jag tyckte det kändes spontant som att så, va? Ska hon redan sluta? Hon har väl varit i liksom kanske 7-8 månader, tänkte jag. Det är 3 år sedan.
Alltså mitt liv rasar förbi.
Jag vet, det var lite det jag kände också, och jag ville dela med mig av den snabbhetskrisen när det gäller tid. Men hon slutar alltså, det återstår väl att se vem som kommer in. Om det ens kommer in någon. Björn Kjellman är ju kvar och spelar ICA-Stig.
Det är han.
Ja, så vi får väl se. Nu är det också dags att runda av för idag. Jag har pratat lite om att Stormy Daniels vittnade igår i rättegången som pågår mot Trump. Berättat lite om vad hon sa, och det fortsätter idag, hennes vittnesmål. Så håll utkik på gp.se om du vill läsa mer om det.
Jag har också pratat om Taylor Swift-biljettkaoset inför hennes kommande Sverigespelning.
Herregud.
Så har man köpt biljett, då kan det vara bra att veta att nu är det inte längre personlig biljett som gäller. Så att är det pappa som har köpt biljett, behöver han inte lägga om några biljetter. Han behöver inte dyka upp i Friends Arena. Du kan gå ifall han skickar biljetterna till dig.
Just det. Olika pappor kan boka tillbaka sina resor till Malaga.
Originalveckan.
Precis. Mm. Ja. Sen har vi också haft dubbelgäst. Vi ringde upp Daniel Andersson, reporter på Kalla Fakta, som alltså har vallraffat hos Sverigedemokraterna och Riks. Och deras granskning ligger ute nu, det kan man alltså se, och det kommer fler delar också. Och sen hade vi Karo Widenheim här från Kulturen. Vi pratade Drömmarnas kaj. Det pågår liksom en konflikt mellan kommunen och ett gäng människor som har en plats där.
Sannoliken.
Ja, det kan man också med fördel gå in och läsa mer om på gp.se. Tove Andersson, vad underbart det har varit att få sända med dig idag.
Alltså det har varit så mysigt, Linnea. Mycket det här gör bra. Vi om.
Ja, välkommen tillbaka.
Tack.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.